korset. Som jag sa så har det ju förmedlats en syn nu då som kanske ni två här blir mer delaktiga ganska fort. Eftersom det rör sig i era lokaler en del. Och, som har med korset att göra. Och förra gången så sa jag att vi ska försöka hålla oss lite mer kring det. Just korset då. För att om nu Herren har pekat på det så är det vad vi ska hålla oss till. Så anser åtminstone jag. Sen om ni tycker någonting annat så går det bra att tycka någonting så också. Vi kommer alla att sträva efter vad Gud vill ändå. Så. Åsikter är en sak. Guds sanning är en annan. Och jag känner mig helt trygg för den kväll. Jag blir bara så spänd förväntan. Vad ska han göra kväll? För att jag hinner inte ens starta så här igång. Alltså normalt så brukar man hålla bibelundervisning och bön för att öppna liksom för himlen. Nu känns det som att han var här innan. Jag var med om det en gång tidigare i Pingkyrkan för många år sedan. Och predikanten bara la bort allting. Så hörde jag tänkt predika här, men jag ser här en stor grupp och Gud är igång. Så han ställde in predikan och allting. För vad ska han göra det för? Nu håller Gud på. Låt oss vara med i det istället. En sån där vilsint kar som vågar vara lite annorlunda. Men han hade så rätt. Så rätt. Om när Gud kommer så, ja, då lägger vi bort det vi håller på med. För det är han det handlar om. Ja. Men i varje fall, korset. Jag gick igenom det förra veckan. Och kan ju lyssna igenom lite där då. För då spinner vi vidare på det lite. Utifrån som Herren har lett mig nu på eftermiddagen och så där då. Det här är sånt här mysteriegrejer mycket. Fast egentligen inte. Man tror att det är mycket hemligheter, men egentligen är det uppenbarat för alla. Men sen är frågan hur mycket vi liksom har filtrerat bort. Och jag tror att mycket av det här filtret som vi har lagt in ska liksom också måste liksom komma undan ibland. För det finns så mycket mer. Att bara se någonting kring kors och himlen kan förändra vårt liv fullständigt. Alltså ingenting annat än att vi får se en blick utav det. Och ja visst, har vi filter sånt där då, så skygglappar, ja men må de i Jesu Kristi namn försvinna. Det är sanningen som gör människan fri. Då kommer vi också att prata om lite rättfärdighet. För att när vi pratar om korset, vad var det som hände där egentligen? Det här vet vi allihop många gånger teoretiskt. Men trots att vi vet det stora som skedde, så är det frågan om hur mycket av försoningen lever vi i egentligen. Jag vill alltså utmana oss alla här. Hur ser det ut i kyrkorna egentligen? Hur mycket av försoning och kors finns det egentligen i kyrkorna idag? Ja, på vissa ställen finns det väldigt mycket. Ja, men de märker av det också. De känner av den kraften. På andra ställen är det väldigt, väldigt torrt i gudstjänsterna. Det är verkligen någonting som saknas. Och det kanske är Gud själv som saknas. Jag ska förklara lite för det varför det kan bli så. Och det har med korset att göra. Och det som hände på korset. För när Jesus Kristus dog för oss, så var det Guds avsikt och Guds plan att få föra oss till himlen. Och han började med att få bort det onda ur oss redan här i livet. Och det gör han genom att få det korsfäst. Vårt kött ska korsfästas. När man säger köttet, det är för oss ett väldigt svårt begrepp. För att vi vet inte riktigt vad köttet står för. Och teorierna är många. Jag tänker inte gå in och djupare på det. Men köttet i varje fall kan sammanfatta det moderna människor kallar för jaget eller självet. Det kan man sammanfatta. I det ryms begär och såna här saker. Men det är alltså en öppning för det som är det onda. Samtidigt som Paulus säger liksom att själviskheten får inte vara tal om oss överhuvudtaget. För den största avguden. Så jaget och självet som har stimulerats väldigt mycket under de senaste decennierna. Ni vet, självförverkligande och så. Det är alltså har fött en felaktig kraft hos oss. Men det här har också skett i kyrkorna. Är du stor och har ett stort jag själv, så lär du inte gå till några kors. Absolut inte. Och om du liksom drabbas av så att du syndar mot någon eller att någon är dum mot dig, då är den naturliga lösningen för oss att vi försonas. Om jag syndar mot någon så att någon blir drabbad, så går jag först till Gud och ber han om förlåtelse, för det är han jag syndar mot. Sen har kanske någon människa blivit drabbad av min synd. Jag kanske måste gå dit också, men först går jag till Gud. Och om jag själv har blivit illa tilltuffad av någon, jag går till tingsrätten och stämman. Ja, det kan han väl göra. Det finns ju människor som liksom absolut vägrar att förlåta, för nu har de liksom absolut fått en hållhake på den karen. Ja, låt oss vinna lite på den då. Och så blir det skadeståndskrav och sådär. Men Herren säger att vi ska förlåta dem som gör oss illa. När jag kom hit till Lövvik så var ju det 1984, så var ju det en plats som absolut Herren ledde mig till. Det var bara enbart den dörren i hela landet som var öppet för mig. Allting annat var stängt. Så det var inte mycket att tveka på. Och det var liksom en miljö i den här bygden som var väldigt god jämfört med där jag kommer ifrån. Det var en råare, hårdare miljö. Jag behövde ha en miljö där det var möjligt för en människa att få en chans till att växa på nytt. Lämna det gamla bakom sig. Och den miljön fanns i Örnsköldsvik. Jag tror inte att den är likadan idag. Idag har det fördärvats väldigt mycket. Men den miljön fanns i varje fall då i tillräcklig mängd. Så därför tror jag att Gud förde upp mig hit då, att jag skulle få den chansen. Men det fanns ändå inom kyrkorna, som man noterar ganska fort, man gick och funderade på, men när någon gör fel här i församlingen, varför går ni inte och ber varandra om förlåtelse för? Jag vet inte hur många gånger jag har ställt mig den frågan. Varför står ni och pratar om Kristi kors, men nu ber alla om förlåtelse när ni gör fel. Ni går sarga och sårar varandra. Och så jag kom ju som alkoholist, och det var många som var väldigt godhjärtade och välvillig mot mig, helt okej. Men sen var det andra som var livrädd för mig, fylld av fördomar och förakt. Inte mot mig. De har ju aldrig sett mig förut. Men de kanske har liksom uppfattningar kring hur alkoholister är och har varit och sånt där. Och det spelar de ut mot mig då, trots att det var i församlingen. Men det ska ligga på korset, sådana saker. Annars fördärvar ju vi våra medmänniskor som kanske ärligt vill komma närmare Gud. Nu fick jag hjälp så att min församling var ganska stor, så det kunde man liksom välja en grupp som liksom var renare, så att säga. Fördomar är fördomar. Och det är ondska, enligt Bibeln. I varje fall. På korset upphävs allting. Hur ska djävulen avväpnas? Det är han som plågar oss. Det är egentligen inte människor. Det är kanske någon människa som på något vis följer någon impuls som kommer från någon ond kraft eller makt eller någonting och kanske slår oss då. Men frågan är, var är människan? Ja, människan får stå till svars för att de har gjort det. De måste ta ansvar för henne. Men vart kom egentligen inspirationen från? Ja, det kan vi spekulera mycket i. Det kan vara en kraft som inte tillhör själva människan. Så det är frågan om vem ska vi anklaga då? Ja, om vi går till en domstol i världen så blir det ju människan naturligtvis. Om vi vill pröva den vägen. Men det är inte säkert att det är rätt alla gånger. Det kan vara en annan kraft bakom. Och det når inte våra domstolar. Men i varje fall. När jag gör som Kristus. Inte korsfäst. Men när jag tar till med hans gärning på korset. Och när jag tar till med hans ord kring försoningen och Kristi blod. Om någon då har gjort mig illa. Eller bestulit mig på någonting. Så kommer jag säga, Herren, förlåt dem. För annars blir jag inte själv förlåten. Bara det. Men jag kommer att göra det. För jag vet att det är vad min Herre vill att jag ska säga. Och verkligen mena. Så den personen kommer alltså att bli fri. Från mina krav och mina hållhakar. Vad som händer här är att djävulen tappar greppet över händelsen. Så då har jag liksom på det viset har jag besegrat själva djävulen. Och jag har alltså gjort min herres gärning levande och verksam. Jag har fått vara ett redskap för goda som fick vinna en god seger. Men det var jag som var slagen. Det var jag som var bestulen. Ja, men det är kanske så vi gör nu. Varför ska vi annars gå till korset ibland? det första stället jag går på när någonting inte stämmer i mitt liv så är det till Kristkors. Och det första tanken jag ställer här är, vad är det för fel här hos mig? Vad har jag gjort för fel? Tänker jag fel? Värderar jag fel? Har jag fel roll? Agerar jag fel i den situationen? Någonting. Och om man ställer den frågan, om man är fel ute, så kommer Gud att visa nu. Om man är ärlig och vill se nu. Då känner man sig trygg. Då ligger problemen på en annat plan. För jag är villig att ta honom vid korset. Jag är villig liksom att... har jag skadat någon, så vill jag gå dit och göra rätt för mig. Tveklöst. Men jag börjar vid korset. Och när jag börjar vid korset, då inser jag liksom att det kanske inte är så. Det är liksom min grundläge att jag börjar med mig själv. Då när man blir fri och trygg i det, då ser man lite mer sen. Det är en väldigt bra sak. Men man ska inte fastna i själva saker. Man kan göra det också. Man får inte vara för hård mot sig själv heller. Men om man gör det ärligt, och den heliga ande med inne, och man har Guds avsikter inne, då kommer Gud att hjälpa en och svara in. Och det görs vid korset och Kristi blod. Det finns ingen annan plats för sånt här. Jag kan inte gå till en psykolog. Jag kan inte gå liksom till en lärare. Jag kan inte gå till sjukhuset. Jag måste gå till Kristi kors, där det finns. Oftast för oss alla så finns Kristi kors i vårt hjärta. Men det ska inte bli inåtvänd heller. Så att, hur ska vi hitta och lösa det här? Ja, men om Gud har placerat ett kors i vårt hjärta, låt oss prisa han då, som sitter på himlens, faderns högra sida. Allt vad han har gjort på korset lever idag där uppe. Och den heliga ande vill leverera ner hit till oss. Det är inte svårt. Men Gud gör ju ingenting mot vår vilja. Ingenting. Så vi ska liksom vara med på banan här. Och liksom faktiskt vara ödmjuk. Och inse. Behöver jag gå till korset? Nu har jag varit frälst sedan 1984. Jag har väl inte syndat någonting. Jag har till översamlingar och liksom är präktig. Och jag betalar skatten och jag matar duvorna. Så här finns det väl ingenting att anmärka på. Jojomensan, oj. Så när du börjar tänka så där, då får du allvarligt gå in och fundera på, herre, har jag överhuvudtaget tagit emot din rättfärdighet? Det här låter ju som min rättfärdighet. Se upp för den. Vår egen rättfärdighet räcker inte en millimeter. Jesus Kristus rättfärdighet som vi har fått som till goda räkning. Det räcker en hel evighet och över hela universum. Men det är ganska långt, misstänker jag. Så det är klart. Men vad är det som gör det? Ja, det är jaget och självet, högmodet, prestige, stolthet och någonting oförsonat. För då är det ingenting oförsonat, då har inte de andra bitarna att fästa sig kring. Och det är också därför som försoningen är så viktig. Det är grunden. Och om jag till exempel känner mig värdelös, vilket jag gör emellanåt då, ganska ofta vill jag påstå, därför att jag har inga arbete ute i världen. Jag har aldrig strävat efter någon titlar eller sånt där. Jag har satt så att det hållet skulle jag tro att jag har haft ganska goda förutsättningar. Men det var inte Guds väg med mig. Idag tackar jag Gud för nu, åtminstone 90% ärligt. För att jag vet ju liksom att där människor ser upp till i den här världen, det föraktar ju Gud, säger ordet. Så varför ska jag sträva efter sånt? Men om jag går till korset så kommer jag få uppleva att jag är fullständigt godkänd. Och känd. Gå inte till korset och tro att du kan dölja någonting. Vänta en dag då. Lugna ner det lite. Gå inte till korset om ni tror att ni kan dölja någonting. Gå till korset när ni vet att Gud älskar er. För att ni är precis som ni är. Ni kommer att bli befriad. Ni kommer att bli förlåten. Och ni kommer att bli renad. I tron sker det. Och det märks här inne så småningom. Nu ska jag läsa några ord. Hoppas att det sammanfattar bra. Men som du förstår så pratar jag helst så här fritt när det är frågan om korset. Men alltså när jag var nyfrälst, då var jag runt överallt i alla församlingsgrejer här i Örnsköldsvik. Och det var lite mysko allting, för att jag måste säga att jag respekterade Frälsningsarméns mest för det de gjorde. Jag trivdes bäst i Elim. Jag fick mina mesta vänner i EFS. Men jag hamnade i pingst. Så, men det var för att Gud ville ha det så. Men under någon tid jag var mer intensiv då i EFS, då hade Gud lärt mig att det fanns en särskilt hos varje församling. EFS, de hade en väldig smörjelse i sociala hänseenden och den gemenskapstypen. Frälsningens armén var liksom smord att kunna lyfta det som höll på att gå fullständigt sönder alltså. Pingst, de upprätthöll de andliga nådegåvorna som behövs för mycket annat. Och EFS, de upprätthöll syndabekännelsen och försoningen. Eller EFS.
Du sa EFS förut.
Ja, men det var Elim jag menade förut i det sociala. EFS, de höll på med det. För de hade en dag, alltså vid varje gudstjänst, en syndabekännelse. Och då var det en tyst bad för sig själv. Och det här tycker jag var väldigt bra. Om det bara inte blir en torr rutin. Det måste få vara lite levande liv in också. Men i varje fall, de upprätthöll den kunskapen och så väldigt bra. Och där gick jag och tänkte sakta med Gud så här. Alltså, det här var ju när jag var Guds rådgivare. Lite övermodig så här. Men Gud, varför kan jag inte liksom baka ihop allting till en och samma församling då? Varför ska det se ut så här? Jag fick ett svar. Ja, vissa trivs bättre i kök och andra trivs bättre i vardagsrummet. Vem är du? Det var svaret. Så det var liksom inte något fel i Guds ögonsätt. För så länge det ändå är den heliga ande inom korset är i centrum, det hör det ändå med Gud att göra. Sätter in något annat än korset och Kristi gärning i centrum, gå därifrån fortare än vad ni kan. Alltså. Och är det någon annan ande än helig ande, och spring därifrån. Och så, om ni inte kan skilja på när be Gud och ger en känslighet för henne. För vi kommer behöva det i de sista tiderna. Det finns ju ekonomik som har fel centrum. Dit skulle jag aldrig gå. Men sen finns det ju liksom gemenskap kristna emellan som är helt underbar. Och där man vill man alltid vara. Jag ska förklara lite varför det är så underbart. Men vi börjar med det här med Matteus. Vad är det så viktigt med Gud, för Gud att vi liksom ska göra upp med varandra? Varför betyder det så mycket? Om jag tänker så här, om jag vore en vanlig människa och så kommer någon person och vill ge mig 500 000 kronor. Då är det klart, jag skulle, men kom. Och så tar jag emot den här gåvan och försöker komma den härifrån, så håller jag väl igen. Men så gör inte Gud. Det står så här i varje fall. Matteus 5 och 24. Och då heter det ett avdelning här då som har en väldigt uppbygglig rubrik, mord och vrede. Kära någon. Jag börjar från 23 versen där då. Matteus 5 och 23. Ni har hört att jag sagt till fäderna, du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder, ditt dumhuvud, han är skyldig inför stora rådet. Och den som säger, din dåre, är skyldig och döms till en brinnande gehenna. Därför, om du bär fram din gåva till altaret, och där kommer du ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder, och kom sen och bär fram din gåva. Gå först och gör upp med din broder. Så gör Gud. Vi vet inte vad det är för gåva som ska läggas på altaret här. Men vi kan ju konstatera att Gud är inte så väldigt intresserad av det. Han säger, gå först och gör upp med din broder. Det är viktigare. Så är Gud. Och det är klart, Gud äger ju allt i hela universum. Så han behöver väl inget mer. Ja, men han vill ändå ha vår kärlek, vår hjärta, vår tillbedjan, vår tacksamhet. Det kan vi ge han hur mycket som helst av. Och han, vi föder hans tron på det viset, brukar jag säga. Men det är inte riktigt sant heller. Men någon drivkraft ska man väl ha. I varje fall. Men så är vår Gud. Gå först och gör upp med din broder eller syster. Jag menar, systrar syndar också. Det händer att en kvinna gör fel. Män gör fel ibland. Och alla behöver vi Guds förlåtelse. Och jag skulle vilja säga er, var välsignade ni var och en. som har blivit så mänsklig så att ni fattar att ni gör fel emellanåt. För det är er räddning. Om ni blir så perfekt så att ni aldrig någonsin gör något fel, så kommer ni aldrig någonsin att gå till Kristi kors. Ni kommer bort ifrån vägen. Men ni gör fel ibland, det kommer en synd ibland, gå till korset med henne. Om ni blir alldeles för duktig på er själv och högmodig och självrättfärdig, så kommer ni inte att gå till korset. Herren vill ha er till kors, han kommer att sända rena katastrofen i er väg istället för att få er dit. Det är där vi ska göra upp saken. Det är där vi hämtar hem någonting från det himmelska. Det är där vi får inspiration och kraft. Det är där vi blir läkt. Finns det onda krafter i görningen? Vad står det för någonting om? Finns det någon metod att befria från någon demon eller så? Ja, det vet jag inte. Finns det någon speciell teknik man ska ha? Ska man be på ett särskilt sätt? Ska man känna till vissa bibelord? Nej, inte alls. Kraften sitter i Jesu namn. Och i och med att du är hans lärjunge, så är du alltså berättigad, bemyndigad av himlen själv, att få använda dig av Jesu namn. Om du inte tillhör Gud, gör ni inte, då flyger krafterna på dig. De vet hur ordningen är i det andliga. Nu ska vi läsa ett lite annat sammanhang. Vi tittar på Efesierbrevet 1-7. Ett underbart ställe som man kan läsa ofta. Jag läser Efesierbrevet 1-3. Nu börjar vi tredje versen då. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi ska vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn. Som hans barn. Barnaskapet, ja, vi ska bli mogna kristna, inte vuxna. Barn kan få vara en mogen kristen, men vi ska ha kvar barnaskapet. Vi ska ha kvar det här beroendet av Herren. Vi ska ha kvar att vi behöver honom, vi behöver hans kraft, vi behöver det han ger. Det är han som föder oss. Det är han som leder oss. Det är han som har den rätta kunskapen. Det är hans vi behöver. Som ett barn till sina föräldrar. Enligt sin vilja och sitt beslut. För att den heliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss. I honom har vi förlåtelse från allting. Eller friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Friköpta från vad då? Ja, djävulen. Vi tillhörde han innan vi lämnade oss till Gud. Alla. Och det är frågan om vill vi tillbaka dit? Ja, ingen. Men finns det några bindningar kvar, släpp dem för allt i världen. För det blir andra tider framöver då de kommer bara längta efter att komma närmare kors. Kristi kors. Och när den tiden kommer så kan ni börja påmärka att ni har ett väldigt starkt gummiband som håller fast er. Hur mycket man än vill så kommer det alltid upp något annat i tankarna hit och dit, eller någon bortförklaring, eller man gör det imorgon eller någon annan dag eller vad som helst. Bort med allt sånt. Nej, men det är frågan om att gå till Kristi kors, så gör man det precis när det behövs, precis i situationen som är. Om så människor skulle se det. För det gör ingenting att människor får uppleva någonting av Guds kraft. För det är vad du får tillgång till då. Och det är också en full bekännelse att du litar på Jesus om du gör det inför människor. Och då är det faktiskt bevis på att Gud är med dig. Är Gud med dig så har du tillgång. Till vad då? Ja, inte vet jag vart gränsen går, men så här står det här. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. All den himmelska världens andliga välsignelse. All. Vem vet hur mycket det är? Jag har ingen aning, men jag tror att det är ganska mycket. Mm. Det är tillgängligt. Men det är vid Kristi kors det här sker. Det Kristus pratas om, det är hans blod är verksamt. Ja. Det är vid Kristi kors. Finns inget annat ställe. Sen kan vi läsa första Johannes 1, första kapitlet. Jag börjar i den femte versen. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i det mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesus. Hans sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, då gör vi Gud till en lögnare och hans ord är inte i oss. Så vem vågar säga att man inte har syndat? Ja, det finns läror idag som vill upphäva synd. Till och med inom kyrkorna. Ja, okej. De bekänner att de inte har Guds ord i sig. Och då har de inte med Gud att göra heller. Så då behöver vi inte rätta oss efter dem. Men de här löfterna är så här att, alltså, hur tydlig vill behöver Gud vara för oss, för att få oss att förstå att vi behöver gå till hans kors, vi behöver bekänna våra synder, vi behöver göra det dels för att sanningen ska få leva i oss, dels för att hans ord ska få bo i oss, dels för att Kristi blod ska rena oss från synden, och dels för att vi ska få bli rättfärdig renad. Nu kommer vi aldrig att bli perfekt, no way. Utan under tiden får vi tillgodoräkna oss Guds rättfärdighet. Men varje gång vi syndar, varje gång vi ärligt, när jag menar säger ärligt, då finns det ånger med. Ångern är den känsla vi känner när någonting håller på att förändras i oss, som är av orättfärdigt. Ången kan tala om för mig att jag borde kanske göra upp någonting eller så. Men det finns med. Och när jag har ånger och bekännande, så är processen igång. Jag kommer att bli ren från det orättfärdiga också. För det är ingen mening att jag ändrar på ett dåligt beteende bara. Men det är lika illa i mitt hjärta ändå. Det här dåliga beteendet kommer att dyka upp i en annan tillfälle och vara värre istället nästa gång. Så när jag en gång har blottat sig bort med skräpet. Vid Kristi kors. Vad som fanns i den här synen som jag tänker mycket på nu, det är det här att folk knäböjde. Alltså den senaste synen då, för några veckor sedan, som en broder hade. Att folk knäböjde vid Kristi kors. Och då var det alltså en geografisk plats man samlades kring. Sen den här synen som jag såg, då var det ju också ett Kristi kors där vissa knäböjde, men inte alla, utan det gick bra att stå också. Men är det så att en människa känner, alltså, en ärlig vördnad, att man faktiskt vill gå ner på Kristi kors, så är det välsignat att göra det. Men det får inte bli något tvång, det får inte bli ett mönster, utan Gud är glad över den ärliga längtan vi har att få komma till hans kors, och det är tillräckligt för han. Han kräver liksom inga ytterligare ritualer kring oss för det. För att så länge vi söker Jesus Kristus ärligt och vill ha han, så kommer han. Alltså han blir glad över längtan. Det kanske finns fler, mycket hinder kvar. Kanske vi tar ett helt liv innan alla hinder har fått liksom brunna ner, så att min längtan till Kristus verkligen får driva mig. Det kommer att ske ändå. Gud blir glad över den längtan som vi har. Och vi ska verkligen ta möjligheten till ett Jag vill inte skrämma upp er på något sätt. Men eftersom jag har sagt det så kommer jag naturligtvis att göra det. Men ja, alltså, det kommer tider framöver. Vi kommer att ha det antikristliga systemen och människorna in på oss väldigt nära, alltså på alla möjliga sätt framöver. Och är det så att vi inte ligger förankrade i korset, då har vi inga ankar i vårt liv. Då kommer vi att driva väg åt det håll som de onda krafterna gör. Och det kommer förmodligen se ganska gott och klokt ut också. Så vi ska ha vårt ankare vid Kristi kors. Vi ska se, det är där vi ska vara fäst, alltså så långt det bara går. Och om vi är riktigt, riktigt ärliga liksom, så ska vi också inse liksom, att det är Kristi kors och det bor i vårt hjärta. Vi har alltså tagit emot från Herren också. Det finns det himmelska kring oss. Alltså, i och med att den heliga ande bor hos oss så har vi del i Guds tron. För det är Jesu Kristi ande jag pratar om. Det finns bara en enda helig ande. Finns inte flera. Och vi delar samma ande. Och den här samma, och den enda anknytningen är kring gudomen. Och där är redan Fadern och Jesus på den tronen. Och helig ande är den som sträcker sig ner mot jorden idag. Så Gud har aldrig övergivit oss. Han sitter uppe på himlen nu och han arbetar för vår skull. För han ska ju bereda rum åt oss den dag vi kommer. Så han är inte sysslolös. Men under tiden har han sänt ner den heliga ande för att ordna till. Så glöm inte den heliga ande, kära ni. Frågor om rättfärdighet kommer alltid upp när man pratar om Kristi kors. Jag vill säga så här, Kristi kors, det är inget tvång. Känner du dig tvingad att gå till Kristi kors, gå inte dit. Gör ni inte. Låt ingen lura dit. Lugna dig några dagar istället. För om Herren har tänkt någonting för dig så kommer han att vända det där. Så att du får en lust och ett behov att gå dit istället. Det ska vara äkta och sant. Har du delade motiv, om du är osäker, ja då kan du gå. Då har du ju alltid något motiv som är okej. Några motiv försöker dra undan eller komma med bortförklaringar. Men gå dit ändå, för det löser Gud då när du är där. Och när jag får pröva de här synerna och sånt där. Och jag förklarar för Jenny liksom delar i hur jag läser till exempel en profetia. Eller en syn. Om någon annan har fått. Det första jag gör det är att få göra en snabb bedömning. Ligger inom Guds ram. Alltså håller inför ordet. Kan det vara Gud i det här, stämmer efter linjen som gäller för landet? Är det heliga andin? Och sen när jag liksom har kommit dit. Ja, men då är det här troligen från Gud. Då tänker jag efter och säger. Säger Gud att han ska göra någonting? Ja, det gör han ju oftast. Men i det säger han då att jag som människa ska göra någonting. Där är det viktiga biten. För att det finns alltså villkorshälsningar som jag vill kalla dem då. Det finns inget sånt bibliskt ord, men man säger så här att om Gud säger så här, om du gör så här så kommer jag att göra på det viset. Några bibelord som kommer upp nu, tack herre. När så tittar jag uppåt då. Ja, han är där uppe. Tack Jesus. Surra, jag skulle bara vilja prisa dig istället. Men jag ska bara utföra det. Jag känner mig så smord. Jag vet inte, det är så gott. Jag är inte klok, men jag älskar det här. Det står ett bibelord så här att om vi går ett steg till mötes till Gud, så går han ett steg till oss. Alltså det är inte så att vi kan styra Gud. Vi kan inte vara någon rådgivare åt han. Men ibland är det så här att de handlingar vi gör kan vara någonting som Herren önskar och kommer att ge en frukt kring. Så är det så att Gud säger så här att nu ska vi gå till korset. Så är det vad vi ska göra för att resten ska ske. Och då ska vi göra det. För alltså, går vi till korset, någon här och någon där, då börjar 2-3 stycken där borta, och så kan det bli en jätteeld över hela bygden. Alltså, vi bidrar med vårt eget behov av att gå till korset, det är ego egentligen, självvisst. Men vi gör det. Men det råkar vara liksom vad Gud vill. Och det blir till välsignelse. Och han kan tända en väldig andlig eld i vår bygd. På några fås lydnad. Alltså lydnaden är långt mer värd än någonting annat för Gud. För i och med att jag lyder Gud, minsta eller så, så kommer att ge en frukt. Gud ger, belönar lydnaden. Han belönar inte själva handlingen eller aktiviteten alla gånger, men den lydnad som ligger bakom den, om jag lyder honom. Så ni ska veta om det, om ni försöker tjäna Gud någon gång och ständigt misslyckas. Så kommer Gud där och sitter, om han är för en dagbok vet jag inte, och säger lyckas. Men jag bara räknar misslyckanden. Ja, men han ser, alla de här handlingarna var lydnad bakom. Sen att jag misslyckas med utförande är en helt annan sak. Det betyder inte lika mycket. Så lydnaden betyder väldigt mycket. Sen vill jag också, när vi pratar så mycket om rättfärdighet, ta det där bibelordet då, ja. I Psaltaren 15. Det här är alltså i Gamla testamentet. Det här är en bild på Gamla testamentets rättfärdighet. Den är i många stycken är den lika giltig idag. Alltså, men nu måste vi lägga in att vi får Kristi rättfärdighet. Då ska vi tänka att då kanske vi blir så här. Vi kan ju inte prestera fram ett själv. Men det står så här. Från psalm 15, vers 1. En psalm av David. Herre, vem får vistas i ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever fullkomligt och handlar rättfärdigt. Den som talar sanning av hjärtat. Den som inte baktalar med sin tunga. Inte handlar illa mot sin nästa. Och inte vanärar sin granne. Den som föraktar. Va? Har vi för Gud? Den som föraktar den förkastlige. Men ärar de som fruktar Herren. Den som inte bryter sig ned. Om än det blir till egen skada. Den som inte driver ocker med sina pengar. Och inte tar mutor för att fälla den oskyldige. Den som handlar så ska aldrig vackla. Det här är en del av gamla testamentliga synen på rättfärdighet. Nu hörde ni att jag ville att ni skulle förstå att jag reagerar för det här. Den som föraktar. Alltså, Gud säger det. Ja, vad är rättfärdighet? Ja, den som föraktar, den förkastlige, står det. Då kanske man ska ha en liten annan förståelse vad liksom ordet förakta egentligen betyder. Men det är ungefär samma sak som att Gud säger att man ska hata sin... Ja. Men det betyder helt enkelt att man sätter på andra plats. Och det här måste man läsa på samma sätt. Och det är egentligen en prioritering. Alltså det jag föraktar söker jag inte upp, till exempel om jag är frisk. Den förkastliga, alltså det är en som försöker fördärva Guds verk, det är förkastligt. Det finns andra saker i Nya Testamentet om vi ser hur Gud är idag, även nytestamentligt. Han uppmanar oss inte att förakta, men han talar om att han föraktar någonting ändå. Han uppmanar inte oss att göra det. Men han föraktar allt som människor ser upp i denna världen. Gud är fri och gör som han vill. Det kommer inget ont ifrån honom. Inte ens det är ont. För det är ändå en markering från Gud vad vi inte ska sträva efter. Det är dumt att sträva efter det som Gud föraktar, kan jag säga. Då slipper vi förakta. Vi behöver vara lydig. Då kommer vi undvika det ändå. Så det är en del av Guds rättfärdighet i nytestamentlig tid. Han har även fixat den biten åt oss. Vi behöver inte göra det. Jag föreslår så här, för nu slutar jag det här. den här dagen. Jag föreslår ändå att vi gör som så att när vi pratar om Kristi kors, när det har kommit en syn om att det är vad Herren vill att vi ska göra emellanåt. När jag själv har haft en syn för en massa år sedan som handlar om precis det här, och att det jag ser nu är bara liksom skedet. Jag liksom älskar, eller längtar så inne lite av att korsets kraft skulle få, bara åter få synas bland Guds folk och i kyrkorna. Jag skulle offra mycket. Jag försöker vara ärlig. Jag kanske skulle vara villig att offra mitt liv för att få se henne. Men om jag offrar mitt liv så är jag död, då ser jag ju ingen. Så att, det går inte att lösa. Men jag skulle alltså vara beredd väldigt mycket för att bidra. Det är min största önskan. Alltså jag har fått sett det Gud har visat för den här bygden under tårar i så många år. Skulle jag inte kunna få se lite som jag får jubla över då? Ja, kanske om Gud vill. Och det är liksom just det här att få se folk bli upprättad, glad och lite läkt. Och få frälsningen förnyad, att få lite helig ande om det liksom saknas någonting där. Någonting som vi behöver verkligen för att förstå lite av det himmelska och kanske få vara en del och ett verktyg på ett bättre sätt för det himmelska. Det är vad jag helst av allt önskar. Även om jag inte skulle bli frisk själv så önskar jag det ännu mer. Jag väljer bort mina egna önskningar och det är mycket större. Så därför, i slutet på den här gudstjänsten, samlingen, så kommer jag inbjuda var och en av er. Jag har gjort det för att jag har upplevt Gud och tänkt det så. Sen är det upp till er barn att om ni anser ha behov av förlåtelse för någonting, få förlösning för någon synd, så går det att göra det ikväll här. Om ni bekänner en synd för mig så har jag tystnadsplikt. Det kommer aldrig förmedlas någonstans. Men det behöver ni inte göra, för Gud känner redan till det. Det viktiga är att det finns ett kors, att vi får säga det hela. Det är inte någon katolsk grej vi gör med någon bikt, utan det grejen är att vi liksom ska fram till Kristi kors på något sätt. Vill du sitta kvar, gör det. Vill du komma någonstans dit jag går, jag vet inte vart det är, så gör det. Vill ni ha förbön, att vi ber för er, Jen och jag tror vi klarar den bra i den här gruppen, annars brukar jag bara vilja liksom be för män då. Jen gör det för kvinnorna då, men jag tror vi känner varandra så väl det nog, så det är bra att gå över könsgränserna också. Men jag föreslår att vi avslutar den här samlingen på det viset inför Kristi kors, och det vi upplever kring Kristi kors, det tar vi sen med oss under resten av veckan. Men kanske får dela med oss. Jag kan inte lova någonting. Det är Gud som står för allting. Men vid Kristi kors så kan du bli hel om du är sjuk. Är du inte frälst så blir du frälst. Saknar du helig ande så kan du få helig ande. Har du saknat en riktning i ditt liv så kommer Gud att kunna visa dig. Är livet just nu överdrypande tungt för dig, så kommer Gud att kunna lätta din börda och så vidare. Och det finns inga begränsningar för Gud. Det är inte jag. Jag gör ingenting annat än lyder Gud. Sen är det frågan om vad Gud ska använda den lydnaden till för er räkning. Jag vet inte. Men jag tror att det blir bra. Så om ni vill det, så tänk bara in på Kristi kors och be om förlåtelse för att vi är syndare. Tacka Gud för att han har givit oss allting. Att vi är förlåtna. Annars går vi förlorade. Är det speciellt? Ja, var inte rädd. Vi känner varandra. Vi har ingen fördömelse mot någon. Var frimodig. Jesus lever. Fader, jag vill be dig att du låt ditt kors får vara det centrala, Herre. Att du som den korsfäste, du som vår räddare, att du, Herre, tar emot vår bekännelse, vårt behov, vårt beroende av dig, Herre. Att du, Herre, förlåter oss vår synd. Att ditt blod, Herre, får rena oss i vår gemenskap. Och att du låter det orättfärdiga få renas undan, Herre. Herre, du är sanningens ande. Och om vi nu tror att vi inte har någon synd, att vi inte behöver dig, ja, då gör vi dig till lögnare. Men i Jesu Kristi namn må det vara förbjudet i den här gruppen. Och det är ingen som tänker så, säger Herren. Tack och lov för dig. Tack och lov för dig, Herre. Men du känner oss alla. Du känner oss alla. Och du vet. Hör nu allas hjärtan. Hör nu allas tysta bekännelse inför dig, Herre. I Jesu Kristi namn. Ja, Herre, då vill jag tacka dig för den här gruppen och jag ber dig att du ser oss bräckliga och som vi är, Herre. Men se vår lydnad. Vi är villiga, Herre, att vara vid ditt kors. Räkna oss till godo dig, Herre Jesus. För vi vill delta i det verk som du tänker göra. Och är det här lilla vi behöver göra, Herre, så gör vi det gärna. Jag bara tackar oss. Jesus Kristus. Prisa ditt namn, Herre. Du som är helighetens fader. Jag prisar ditt namn. Du som är värd allt lov, allt pris. Du som är högre än allt högt, större än allt stort. Ditt namn bara, Herre, är större än alla andra namn som finns. Jag tackar dig, Herre, att du har vunnit seger över allt det onda. Och att du ska lägga under dig allt mörker under dina fötter. I Jesu Kristi namn, låt allt mörker vika undan från chakra vastra atliastikuntiga och lägga dig under Jesu Kristi fötter. Du har ingenting med ett Guds barn att göra. I Jesu Kristi Nazarens namn, släpp du greppet och låt Guds folk vara fritt. För Herren Jesus Kristus, som är din besegrare, har förklarat att hans barn är fria. Shaharandas de kempeltro i hand och kotstro. Hacka stakalandridia. Halleluja Jesus Kristus. Shaharandas. Amen. Amen.